Tack för att jag fått komma hit. Det känns verkligen roligt att vara här i Frövi. Och jag kände igen flera stycken som jag inte... Jaha, finns ni här? Och vad roligt verkligen att vara här. Frövi för mig som örebroare är något man passerar då och då när man ska till något ärende. Så. För er som inte känner mig så har jag växt upp, kan man säga, i Örebro. Och varit pastor de senaste 15 åren i Philadelphia i Örebro. Men innan dess var jag också ute i Latorp, Vintrosa och i Brickebergskyrkan. Så där har jag haft mina rötter. Men sen 3 år tillbaka så jobbar jag då på Open Doors som inspiratör och talare. Och om inte det här blir så inspirerande så kan ni ju anmärka på det efteråt då. Men jag hoppas att det ska bli det. För det märkliga är att det här med förföljelse och förföljda kristna, som man kan tycka är ett tungt ämne och ett svårt ämne, trots allt ändå är inspirerande och uppbyggligt och utmanande på många fantastiska sätt. Vi har hört texten läsas här. Jag tänkte jag skulle lägga den som en liten bakgrund här ändå, så att vi kan se vad det är som jag kommer att tala om. Guds rike är nära, som Samuel inledde med att säga. Himmelriket som Jesus talar om här är ju inte det himmelrike vi väntar på en dag när vi dör som vi ska komma till. Utan det är alltså Guds rike här på jorden. Definitionen himmelriket är något som Matteus använder sig av, medan Lukas och Markus använder Guds rike. Men det är parallella spår, det är samma sak. Det är alltså vad Gud kan och vill göra på den här jorden. När vi idag tittar ut och hör mycket om jorden just nu så kanske vi inte tycker att det känns som ett himmelrike direkt. När vi hör om krig, människor på flykt, oro, våld, miljöförstöring. Det känns nästan lite tvärtom. Men himmelriket är ändå inte så... Alltså från början var det ett paradis. Men sen kom... frestelser in och människan gjorde uppror mot Gud och synden kom in i världen. Och därför påminns vi i advent och juletid om att gudamänniskan klev ner från jorden för att försona världens brott och synder. Det är så vi tänker, så genom Jesus har en motkraft mot ondskan kommit in. Och det gör att genom Jesus och den helige ande som vi har fått som en frukt av han i våra liv kan vara med och utbreda hans rike på den här jorden. Så för dig och mig så skulle jag vilja uppmuntra dig och säga att vi ska inte fastna i missmod och i uppgivenhet och tycka det är ingen idé, det är bara elände och mörker i världen. Nej, men det är inte så vi ska tänka. Gud har koll på det som händer. En dag kommer allting bli fantastiskt. Men fram till dess han kommer tillbaka så har vi en kamp att kämpa. Men ljuset besegrar alltid mörkret. Så därför skulle jag vilja uppmuntra dig genom de berättelser jag kommer lyfta fram ifrån förföljda kristna. De har inte gett upp hoppet. Och vi behöver stärka varandra i att tro att det vi tror är sant, det är rätt, det är rent och det gör skillnad. Och precis som det står i texten här, att även det lilla kan göra stor skillnad. När vi lämnar över det lilla vi har i Guds händer kan han göra någonting stort utav det. Kommer en bild här nu ifrån ett land som det är mycket svårt att vara kristen i. Jemen. Vi har ett system, poängsystem där vi rangordnar de länder där det är som svårast. Och Jemen ligger på 5:e plats. Och här är det nästan omöjligt att vara kristen. Det är oerhört hårt. Du får absolut inte bli kristen i det här landet. Jag träffade en man som hade flytt ifrån Jemen. Och Open Doors har funnits med och backat upp den här mannen senare i hans liv. Han berättade för mig i alla fall att jag flydde från landet. Och han var inte kristen då, men han var högutbildad. Han kom till tro senare på Jesus. Och ni vet att när man kommer till tro på Jesus så händer det någonting inombords. Man blir född på nytt och han börjar få en brinnande längtan. Han sa, Jesus, kan inte jag få göra någonting för min befolkning? Jag kommer från Jemen. Han förstod att jag kan omöjligt åka dit. Men jag skulle ändå vilja nå folket med evangeliet. Så han säger det, är det möjligt? Och då får han till svar. Han upplever hur Jesus säger till honom, vad har du? Jag har ingenting. Vad har du? Men jag vet inte vad jag har. Vad har du? Jag har ju en... Då tänkte han, jag har faktiskt gått en avancerad datautbildning i Jemen. Kan det vara någonting? Och när han säger de orden, plötsligt ser han för sitt inre. Jag kanske ska öppna en hemsida som människor kan komma till. Det här bör bli en inspiration. Han bara tänker, det kanske är möjligt. Han öppnar en hemsida. Han skriver på engelska och han skriver på arabiska. Och han vet att i det här landet där det är mörker, elände, våld, svårigheter, förtryck, där törstar människor efter glädje, kärlek, frid. Det finns inte där. Och därför lägger han ut ledord, sökord. För han vet att det är någonting som människor letar efter. Och mycket riktigt, ganska snart får han besökare på den här sidan. Som genom de här, han kallar sidan för Light of Hope. Ljus, hoppets ljus. Som kommer in på sidan. Och genom den här kan han slussa vidare. Och sen i slutändan så har han en chattfunktion. Det vill säga man kan prata med den som sitter på andra sidan genom datorn. Han får kontakt med ett par olika personer. Och så berättar han, snart så står jag där inför ett avgörande. En av de här som jag har fått kontakt med kommer till tro på Jesus. Och en annan nästan samtidigt. Och jag förstår, de bor väldigt nära varandra. Så han lyckas få de här två personerna att mötas i Jemen. Och de blir inspirerade och vinner någon till. Som i sin tur hänvisas tillbaka till hemsidan. Och då har plötsligt fler kommit och blivit intresserade. Så det börjar bildas ett nätverk utifrån hans hemsida. Och så säger han till mig. Vet du, det är några år sedan nu som jag startade det här. Vet du hur många som jag kan säga genom den här sidan har kommit till tro? Nej, sa jag. Jag vågar inte ens gissa. Ja, nu är det 5 000. Ja, men kan myndigheterna tillåta det här? Att du har en hemsida, förstör de den inte? Då säger han så här. Det är nu Guds gåva kommer in. Jag sa till dig att jag har fått en avancerad datautbildning. Jag vet hur man gör när man hackar en sida. Och det gör de hela tiden. Men jag har 11 stycken i lager. Så fort de tar bort en hemsida, whoop, kommer den ny tillbaks. Då är de på den, whoop, kommer den ny tillbaks. De kan aldrig stänga ner den. Det här är ett exempel på hur ett litet senapskorn där man tyckte jag har ingenting. Plötsligt när vi lägger i Guds händer så kan Gud använda det och göra någonting stort utav det. Ett annat exempel, och nu kommer vi in på det som är ifrån Indien och som ni finns engagerade i. Där skulle man kunna säga att det är senapskorn som har såtts för under många, många år. Det var väldigt hård mark i Indien i många år. Men idag pågår en väckelse i Indien. Väldigt många kommer till tro. Men det är så också. Där väckelse pågår, där människor kommer till tro, så är det inte bara glädje och harmoni och glädje och kärlek, utan det ökar också förtrycket, förföljelsen av kristna. Det är det vi ser i apostlagärningarna. Där de kristna församlingarna ökar, ja, men då blir det fängelse, de blir pryglade, de blir dödade, de blir förfly. Och här kan vi se att det pågår en kamp i världen. Där Guds rike är en sak, men det finns en ond kraft som hela tiden försöker förstöra, går på. Och där det börjar hända saker, där sätter han också in sin arsenal och sina attacker. Man kan också ge på ett mänskligt plan och säga att i Indien så försöker nu premiärminister Narendra Modi och hans BJP-parti att skapa en hinduisk stat av Indien. Det finns ju många delstater i Indien där var och en är självbestämmande. Men fler av de här med hans försorg försöker nu att skapa antikonverteringslagar. Det vill säga att man ska göra det förbjudet för människor att bli kristna. Och de som har blivit kristna försöker man vinna tillbaka. Så det är en väldig kamp och en väldig svårigheter just nu. Men jag skulle vilja lyfta fram två saker som gör att himmelriket inte stoppas. Det är som ett träd som börjar växa nu. Och vad är det som gör att det inte går att stoppa? Ja, först och främst så är det så att den som tar emot i Indien, tar emot Jesus i sitt liv, får plötsligt en helt ny världsuppfattning. Där man säger att, jaha, jag är skapad till Guds avbild. Han älskar mig. Jag är alltså inte fastlåst i ett kastsystem som säger att du är här nere. Nej, jag är likvärdig med alla andra. Det är sån revolution. Det skapar sån glädje och inspiration. Så man kan inte vara tyst med det här. Man måste berätta det för andra. Och säga att Gud älskar dig också. Det finns en Gud, inte många gudar. Och på det sättet så är indierna enormt ivriga i sin evangelisation. Och når ut till många och många kommer till tro. Och det andra är att Gud själv, himmelriket, manifesteras, visar sig genom under och tecken. Jag har själv varit i Indien. Jag satt framför en grupp med pastorer och 100 stycken var de. Och jag fick ställa en fråga och då frågade jag så här: Have you seen any signs and wonders in your ministry? Har ni sett några under och tecken i er tjänst? De här 100 pastorerna, alla räcker upp handen och ska berätta om ett Guds under de har varit med om. Vi hade ju inte tid att lyssna på det. Men det var fantastiskt att se hur Gud också tillsammans med deras evangelisationsiver visade vad som hade hänt, vad som skedde. Och här ska vi ge ett exempel också, nästa bild. Den här killen, det är ett typexempel på hur det kan vara. Han heter Sudep. Han hade en fru som hade en kronisk ledvärkssjukdom. Hon åkte runt överallt och försökte få henne frisk, men det gick inte. Det han inte visste var att hans syster hade blivit kristen. Och hans syster tog i hemlighet med hans fru på ett möte. Och där bad man för hans fru och hon blev frisk. Då tog man kontakt med Sudep och sa: kan du komma hit till den här lokalen? Vi möts här några stycken. Det är ett möte. Jaha. Han var lite så där. Han visste inte om vad som hade hänt eller någonting hade skett. När han kommer in på mötet så bara känner han att det är en andlig atmosfär. Han sätter sig längst bak. Han blundar. Och plötsligt så upplever han, när han hör hur predikan kommer, att det här tar tag i honom. Han börjar skaka. Han kan inte värja sig. Och han bara öppnar sina ögon. Och det han första han ser, det är hans fru står där. Hon ler. Hon är glad. Hon är frisk. Och han bara direkt där och då kände, det här är mäktigt. Han tar emot Jesus, direkt bestämmer sig för att gå en bibelskola och så sätter han igång på en gång och predikar. Det är inte så lång process i Indien för att bli pastor. Det går på en gång. Han vinner många människor, men så blir han också fängslad. Han kommer ut ibland, blir tagen och ibland får hans församlingsmedlemmar då också, de blir också fängslade och kommer ut ibland. Men i den här processen så får han kontakt med Open Doors medarbetare som ser att han behöver ha det här förföljelseförberedande träningen. De sätter honom tillsammans med andra indier som har kommit nyss till tro. De går igenom vad Bibeln lär om, att det inte kommer att bli guld och gröna skogar utan det kan bli förföljelse. Men då får också lära sig vilka rättigheter man har ifrån den hinduiska eller indiska staten. Som jag har noterat saker utifrån FNs deklarationer och skrivit på. Och han lär sig det här. Och det har han nytta av. Han berättar vid ett tillfälle när han är hemma så kommer det in en mobb. Alltså en grupp störande människor som vill omvända honom till hinduismen. De tar ut honom och släpar in honom i ett tempel. Och så tvingar de honom att du ska böja dig ner för den här avguden. Om du inte gör det så sliter vi dig i stycken. Och den här gruppen har också med sig polisen. Men då börjar han argumentera och säger, ställer motfrågor. Det ni gör nu, det är inte lagligt det ni gör. Och han kan argumentera, han kan stå på sig. Så till slut får de här, och polisen säger också, men vi kan inte gå på längre. Vi måste släppa honom. Han har rätten på sin sida. Och här ser vi att det finns växtkraft i Guds rike. Växtkraften betyder inte att allt går så enkelt. Men det finns där med den heliga andes hjälp. När vi tillsammans står upp så kan egentligen inte Guds rike stoppas. Därför Gud ligger bakom det som är växten. Vi kan få vara med och vattna. Men han ger växten. Och så ska vi avsluta med ett sista exempel. För det är ju så i den här texten också. Att det talas om att himmelriket är som en surdeg. En kvinna, står det, matar in surdegen i mjöl. Och till slut så blir hela bakverket eller degen blir genomsyrad. Ni är säkert mycket bättre bakexperter än vad jag är. Men vad jag har läst mig till är att surdegsbröd sägs smaka bättre, sägs vara nyttigare och mer hållbart. Kan det stämma? Ja, jag tror det är så. Surdegsbröd är bättre, smakar bättre, det är nyttigare och mer hållbart. Kan det vara så i Guds rike att den som man får liksom jobba mer med, som man får liksom tränga in mer med, när det inte bara går på räls eller när allt är ytligt eller enkelt, utan när det verkligen är motstånd, kan det bli så att det blir en bättre smak, att det är nyttigare och att det också är mer hållbart? Om vi lyssnar på den här kvinnan och hennes exempel, så skulle jag vilja säga att det är så. Kim Sang-wa. Den här bilden är tagen från Stockholm, men hon var i Örebro i januari i år. Hon har växt upp i Nordkorea, bor numera i Sydkorea. Hon berättade att när hon var 12 år så stod hon framför en möbel som den här, som hennes pappa som var snickare hade gjort. Det var en möbel med lådor, och hon som 12-åring var väldigt nyfiken på vad det var. Så hon drog i lådor och stack in handen här, och plötsligt så kände hon att det är som ett lönnfack här. Hon stack i handen där inne och plötsligt så kände hon, det ligger något. Så hon plockade fram, oj, en bok. Hon slog upp boken från början och läste: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det här är en förbjuden bok. Jag måste gå till min lärare och berätta vad jag har hittat. Men om jag gör det, då kommer jag aldrig mer få träffa mina föräldrar. I 2 veckor gick den här unga tjejen och funderade. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Hon bestämmer sig för att konfrontera sin pappa. Så hon säger, pappa, efter 2 veckor, kom. Hon ställer sig vid möbeln. Hon plockar fram vad hon hade hittat. Vad är det här för någonting? Hennes pappa tar det ganska lugnt. Han säger, vi går ut lite i trädgården. Ja, de gick ut i trädgården. Han pekar, vad är det där? Det är gräs, säger hon. Vad är det där då? Det är träd, säger hon. Och där då? Ja, det är en himmel och det är moln. Vad är det otäckaste djuret? Det är orm, säger hon. Utifrån det här så börjar han nu berätta om, den här boken talar om att det finns någon som har skapat gräs och träd och himmel. Men det kommer en ond kraft in i världen. Hon lyssnar, tycker det är spännande. Han berättar mer och mer. det går dagar och han får berätta mer och mer. Till slut så förstår Kim när hon är framme vid vem Jesus var att hon vill ta emot Jesus i sitt liv. Så hon gör det. Och när hon tar emot Jesus så blir det en sån förvandling i henne. Hon blir så fylld av glädje och frid så hon kan inte vara tyst. Så när hennes och familjens bästa vänner som de har umgåtts med är på besök, då säger hon så här som 12-åring. Vad är det värsta djuret? Ja, de får börja. De säger också orm och hon börjar berätta. Och den här familjen står bara och gapar. Och så säger de. Vi är kristna, vi också. De har så umgått som familjer men inte vetat att de tillhör Jesus. Man kan i Nordkorea inte berätta för sina barn förrän de är 15 år vad det man tror på. Därför barn kan säga saker vid sidan av som kan göra att hela familjen dödas och hela släkten. Så man måste vara oerhört försiktig. Och Kim berättar att min pappa sa när jag hade berättat det här för mina vänner. Det är fantastiskt att du vill berätta om Jesus men det här är farligt. Och vi vill att du ska vara kristen och tro på Jesus men du måste tänka dig för. Och så berättar hon, när min pappa evangeliserade, vilket han gjorde ganska ofta. Men innan han gjorde det så bad han i 6-7 år för en person. Och sen fick han sanktion från himlen och kände, nu är det öppet. Och då gjorde han det och det hände aldrig att han åkte fast. Hon kunde räkna upp flera exempel på människor som hade kommit till tro. Men det var förberett, det var mättat i bön. Han var övertygad om att han kunde inte göra det, men han kunde göra det. Och därför var han tvungen att skärpa sina öron, verkligen lära sig när talar Gud. Det här att knåda in degen. Och Kim sa någonting som jag vill avsluta med, som var väldigt tänkvärt. När vi kom till Sydkorea, där det var frihet och vi bildade församling, så kände jag plötsligt vilka ytliga böner det är här. I Nordkorea så bad vi att Guds rike skulle komma. Att människor skulle få upptäcka vem man är. När vi kom till Sydkorea så bad alla om sina att de skulle ha välsignelse från Herren. De bad för sina barns framgångar och deras yrkesval. Det var så egoistiskt, så ytligt. Så när jag berättade här för min far som vi hade lite telefonkontakt sa han, ja, det är kanske bättre att ni kommer tillbaka till Nordkorea så att eran tro behålls levande. Det här är starka saker som får dig och mig att reflektera och tänka. Ibland kan vi må bra av motstånd. Ibland kan vi må bra av där inte allt går på räls. Det kan skärpa men det kan också skälpa våran tro. Vi har ett val att göra. Vi kan vara med och vara i tjänst för Herren. För Guds rike är nära. Och Gud vill använda oss alla. Förakta inte det lilla du har. Fråga istället, Herre, det lilla jag har, det vill jag ge till dig. Låt mig få vara i din tjänst. Ska vi be tillsammans. Herre, tack för att du är här. Du ser våra liv. Jag vet inte vad vi tänker, men jag kan tänka ibland att livet kan vara både enkelt och svårt samtidigt. På ett sätt har vi det väldigt väl förspänt, men det kan vara så mycket som vi möter också i våra liv. Tack för att du har lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut. Tack för att ditt rike är nära. Ja, ditt rike är till och med inom oss. Hjälp mig och hjälp oss att leva brinnande i våran ande. Att vi inte fastnar i saker och ting som upptar våran tid för mycket. Utan får fortsätta vara salt och ljus. Tack för att du kom till våran jord, Jesus. Du dog för oss. Du uppstod, du lever. Det är våran tro och det är våran övertygelse att du en dag ska komma tillbaka. Tack för att vi får vara en enda familj, en enda kropp. över hela våran jord. Tack att du är här i Jesu namn. Amen.